Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Asahara heter jag. Patrik Syk är i Dallas på poddmässa eller vad det nu är för någonting han är på. Han är i alla fall inte där, men han är väl säkert lite för ledsen ändå för att vara med tanke på vad som skedde igår. Istället, Frida Fagerlund i alla fall med från London till att börja med. Välkommen hit, och även Samuel Abrahamsson i studion. Välkommen hit du också. Jag tycker vi går rakt på sak till det som hände under måndagen. Manchester United, Liverpool 2-1. Ett United som alltså tar sina tre första poäng, som slår detta Liverpool som fortfarande inte har en seger i årets Premier League. Frida, börja med dig, dina tankar om matchen.
Jag har suttit och vridit och vänt på den här matchen hela morgonen och kollat igenom highlights och kollat om highlights och försökt liksom lista ut vad jag tycker om den här matchen egentligen. För det var ju ganska självklart att United klev ut här och gjorde de grejerna som vi saknade, exempelvis i mötet med Brentford. Där Brentford var väldigt skickliga i sitt pressspel. Brentford ville framförallt väldigt mycket. Och man såg ju här att Man United-spelarna, de har såklart en ytterligare nivå i sig rent kvalitetsmässigt. Den fanns ju där någonstans. Och många plockade ju fram den här. Sen tror jag väl också att just bänkningen av Cristiano Ronaldo, den här matchen visar ju definitivt att Bruno Fernandes mår inte lika bra när Ronaldo är på planen samtidigt. Här fick ju Fernandes vara den där spelaren som jag antar att väldigt många avskyr, men United-supportrar förstås älskar. En spelare som dels kan glimra till och slå de här fantastiska passningarna och ha det här ögat på planen som inte så där jättemånga spelare kan ha, och vi får inte förglömma det heller att han var, i mitt tycke i alla fall, Premier Leagues bästa spelare efter att han hade kommit in där och säsongen som följde. Så att de kvaliteterna har definitivt han i sig, men det är ju tydligt att Ronaldos intåg har gjort någonting. Sen allting Fernandes gjorde var ju definitivt inte bra, och det hade ju kunnat gå riktigt illa där när Lisandro Martinez liksom räddar bollen på mållinjen när Fernandes får någon konstig snedträff, och Fernandes dräller ju med bollen vid något tillfälle precis framför straffområdet och sådär. Så allting han gjorde var inte 100% på något sätt, men han blev ju den här effektiva, nyttiga spelaren som man behöver i ett sånt här möte mot Liverpool. De gick hårdare in i duellerna, men å andra sidan är jag nästan mer, alltså jag fokuserar nästan mer på Liverpool och faktumet att de såg också bleka ut. Sen gjorde Man United en bra match överlag, alltså utan tvekan, och bästa insatsen under Erik Ten Hag, och han behövde ju verkligen det här. Och jag tyckte ändå att man såg lite spår av Ten Hag boll, även om de var mer pragmatiska den här matchen. Det var inga korta utspel från David De Gea, han slog långt varenda gång och sådär. Men man såg ändå lite sådär drag av Ten Hag-boll. Just det här att de förflyttade sig från kanterna väldigt snabbt och effektivt, vilket också ställde Liverpool. Så att bra saker för Man United att ta med sig och jobba vidare på. Lite, jag är orolig för Liverpool och sättet de har inlett den här säsongen på.
Alltså, innan vi går in på Liverpool, när du nämnde ju Bruno Fernandes insats, jag förstår inte, det här är bara en detalj alltihopa, men när Liverpool får in sin reducering, hur han överhuvudtaget vågar stå och hålla i bollen så länge som han gör med ett gult kort. Alltså med en petigare domare, så ryker han där.
Ja, det borde ju nästan vara gult kort. Många domare hade gett det i alla fall.
Sen älskar jag att han gör det. Ja. Men det är samtidigt så det, att han vågar göra det i det här läget var otroligt anmärkningsvärt, tyckte jag. Men samtidigt också en sån här sak som att det var ju mycket förändringar. Du nämnde ju det, Frida, Cristiano Ronaldo inte med i startelvan United. Även Harry Maguire petad. Jag tyckte man undrade varför Rafael Varane överhuvudtaget suttit på en bänk innan när han kommer in här nu. Hans och Lisandro Martinez samarbete i den här matchen var ju klockrent. Man ska hylla det. Lisandro Martinez fick mycket skit för förra matchen. Här gör han ju en betydligt mycket bättre insats.
Det märktes ju att han hade klivit in och tänkt att nu ska jag visa alla att man visst kan vara 175 cm lång och vara mittback.
Nej, alldeles strålande insats av honom. Och sen då såklart också målen man gör, Jadon Sanchos kylighet i det där avslutsläget när han sätter 1-0, att Marcus Rashford får göra mål. Och dessutom tycker jag att Marcus Rashford var ju ganska blek fram till målet. Sen är det en helt annan spelare efter att han har gjort det här målet och hittat en helt annan form av självförtroende. Kanske är så att poletten verkligen trillade ner för honom i och med det här förlösande målet. Mycket positivt från United att ta med sig, som sagt. Ja, sen dina tankar om?
Ja, jag tar också med att Elanga gjorde ju jäkligt bra första 45 minuter. Jag blev förvånad. Jag vet inte om det har pratats någonting om det efteråt, om det var en skadekänning eller så. Men jag blev väldigt förvånad att han blev utbytt i paus där. Hade ju, och borde ju nästan haft med sig 1+1 på den halvleken, för att hans läge som går i stolpen ska egentligen sitta, såklart.
Alltså jag kan ändå förstå, jag blev överraskad när det hände, men ju mer man tänkte på det så tyckte jag ändå det var ganska förståeligt att han gör det bytet på något sätt. För att genom att flytta ut, alltså Elanga, han är en bra spelare, han gjorde en jättebra första halvlek och det var ju precis det på något sätt som United behövde. Men Marcus Rashford är en mer direkt, rakt på sak spelare, han går mot målet medan Elanga är mer en spelare som löper längs kanten. Och jag tror eftersom att Ten Hag insåg att nu kommer inte vi ha så mycket av bollen här i andra halvleken, utan vi kommer få fokusera på ett kontra. Och då vill man kanske ha en spelare som Rashford med de egenskaperna snarare än Elangas egenskaper. Jag tror i alla fall att det var så han tänkte. Och med facit i hand så blev det ju faktiskt väldigt bra också.
Ja, jag hade svensk glasögonen på mig bara kanske. Och hoppades på att se det i andra halvlek också.
Ja, nej men det är absolut. Han, som sagt, han var skönt att säga att han fick göra en bra insats. För att han har inte riktigt, under försäsongen har inte han riktigt sådär kommit igång. Och det är ju det här man vill någonstans, att Ten Hag ska kunna utveckla honom ännu mer. Inte minst för svensk fotbolls skull.
Som sagt, mycket positivt att ta med sig för Manchester Uniteds del. Det här var ju, kan ju betyda oerhört mycket inför fortsättningen också. Casemiro presenteras ju här också inför, och när han kommer in här också på det här mittfältet. Ska ju för sig säga att McTominay gjorde en väldigt fin insats här också. Det var många spelare i United som gjorde väldigt bra insatser här, och funkar ju bättre att ha McTominay som ensam bakom, alltså Eriksen, Fernandes, än vad det gör att ha Fred där. Det kan vi i alla fall konstatera, och det kommer nog passa ganska bra att få in Casemiro där. Och sen har Eriksen, Fernandes framför. Martials inhopp dessutom på topp där också, som kom in, var ju också väldigt lovande. Så positiva tendenser i United, men vi måste prata mer Liverpool också, känner jag. Du sa att du var orolig, Frida. Jag är väl redo att instämma i det också. Förvånad över draget att inte starta Fabinho. Det är ju också lätt att sitta och säga här med facit i hand. Men man väljer då använda Milner, Henderson och Harvey Elliott på mittfältet istället. Ingen Naby Keita borta på grund av skada. Thiago skadade sen tidigare. Skadeproblemen hopar sig för Liverpool, som dessutom också vill klara sig utan Darwin Nunez. Vad skulle du pinpointa är liksom största problemet i Liverpool just nu?
Ja, jag tycker att det största problemet är att man har problem i alla lagdelar på något sätt. Och dels då backlinjen, Van Dijk som absolut inte gör sin bästa insats. Darwin målet där James Milner blir så fruktansvärt förbannad på honom och de har någon sorts het ordväxling. Där tycker ju Milner att Van Dijk måste kliva fram på Sancho. Och det kan man ju faktiskt hålla med om. Jag tycker ibland när spelare står så här som långfärdsskridskoåkare med armarna bakom ryggen. Jag kan tycka ibland att det gör att de... Jag har förståelse för att man gör det till viss del eftersom att man vill undvika att få en straff mot sig. Men samtidigt så gör det ju spelaren också ganska immobil. Alltså de kan inte röra sig lika enkelt. Men oavsett så skulle han ju gått på där. Å andra sidan tycker jag inte att Milner skulle... Han kastar sig så panikartat på något sätt framför att försöka blocka skottet. Jag tycker att han skulle varit lite mer kylig också. Så det är kanske båda två som skulle ha agerat lite bättre i just den sekvensen. Men sen också, och det här är ju kanske tröttsamt tycker vissa Liverpool-supportrar att hela tiden återkomma till. Men titta på Trent Alexander-Arnolds agerande egentligen vid båda målen. Alltså vid andra målet så är han ju... Han hade kanske aldrig hunnit i kapp Rashford. Men han stannar också och väljer att inte löpa hemåt. Nu är han som sagt, han är en bit ifrån... Han hade antagligen inte hunnit i kapp. Men någonstans så kan jag ibland se de tendenserna av honom. Att han stannar och inte tar det här jobbet hemåt. Och ja, alltså där kan man ju dels se några saker som inte fungerar. Sen också, det fanns en sekvens där Jordan Henderson, han droppar ner till backlinjen med bollen. Och så märker han att han håller i den och håller i den och håller i den. Och försöker liksom se en löpning från frontlinjen. Men det kommer ingen. Så att jag tycker att det är många delar här i Liverpool-spel som inte fungerar. Men med det sagt så, de har ju ändå sina perioder av tryck. Alltså därefter Uniteds första mål, alltså den resterande tiden där av första halvleken, då kommer de ju ändå igång någonstans. Men ja, det räckte inte till någonting.
Nej, alltså angående Trent håller jag också med. Hans styrka ligger ju inte i defensiven. Och det har vi ju sett att många lag, alltså som har... skickliga offensiva yttrar utnyttjar ju ofta det att Trent är inte den defensivt säkraste ytterbacken. Hela hans storhet ligger ju i just spelsinnet, den unika passningsfoten och liksom offensiva speluppfattningen. Sen är han ju en fullgod ytterback, men han är ju inte något liksom defensivt kraftpaket på något sätt, och det ser man ju att det utnyttjas ganska ofta. Och då är det ju i sådana lägen man vill ha en spelare som Fabinho inne på planen som går in och täcker de myterna och ser till att Trent kan göra det han är bra på istället för att hamna i de situationerna. Finns en del att fundera på i Liverpool. Nu tror jag inte att det är någon krisen. De har en match som väntar här mot Bournemouth. Om de skulle inte vinna den, ja, då kan vi ju börja prata lite mer krisläge. Men jag räknar med att Liverpool kommer att ta tillbaka i en sån match. Men vi får väl se.
Men tänk bara, måste bara inflika. Tänk att vara Man United-supporter och liksom vara inne på Old Trafford efter att det har gått så fruktansvärt uselt, och få se dem vinna mot Liverpool. Det måste ju vara en helt fantastisk
och
känsla.
Och gå om Liverpool i tabellen.
Bara det.
Bara en sån sak.
Vad snabbt det går i fotboll. Alltså ja, fotboll är alltså, så konstigt.
Man har ju pratat så mycket om United start, men så är de ändå före Liverpool. Nu är det 3 omgångar, så vi ska inte dra några stora växlar av det såklart. Men om Liverpool ska spela med det här mittfältet under hösten, så borde man vara riktigt orolig, känner jag. För att jag tycker det var tydligt igår, James Milner 36 håller inte att spela sådana här matcher riktigt längre från start i alla fall.
Sånt här är sånt man kan säga ostraffat i studion när Patrik Syk inte är här.
Ja, jag vet. Det är därför jag tar chansen nu när han är i Dallas och kanske inte ens lyssnar på detta. Men jag är inte helt säker på att Liverpool faktiskt ändå låter bli att värva här nu. Jag tror att det ändå kan bli någonting faktiskt.
Att det kan bli någon form av väckarklocka, just den här alltså förlusten och sättet de förlorade på.
Ja, att det skulle nog ändå behövas någonting, för att alla vet ju Thiagos skadhistorik. Nu ska han vara borta i 4-5 veckor till. Det är ju ingenting som säger att han spelar 2 matcher och sen går han sönder 2 månader igen. Alltså det kommer ju inte hålla. Och Naby Keita är också skadad hela tiden. Diego Jota har varit skadad länge här nu. Så det är ju, sen kan man inte skylla allt på skadorna heller, för att om man ser startelvan som de ändå hade då igår, och om man hade tagit med Fabinho från start, så ska ju den elvan ändå slå United, tycker jag.
Nej, det är intressant att se vad som händer med Liverpool här med blott några, ja, dryg vecka kvar av transferfönstret. Ni som vill höra mer om transferrykten och sånt, ni har ju inte missat att Sillypodden spelade in under gårdagen. Är vi nöjda så med stormötet? Är det något annat som behöver tas upp?
Jag tycker det finns ju så mycket att prata om.
Ja, det är ju det.
Så det är väl lika bra att gå rakt på den istället.
Ja, det finns mycket att prata om i andra matcher. Jag ska göra en sak, gå igenom alla resultat för er som inte har hängt med vad som har hänt i. Som sagt, United besegrade Liverpool med 2-1. I övrigt i den här tredje omgången av Premier League, Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers 1-0. Crystal Palace 3-1 seger mot Aston Villa, 1-1 mellan Everton och Nottingham Forest, Fulham besegrade Brentford med 3-2, Leicester City Southampton 1-2, Bournemouth Arsenal 0-3, Leeds United Chelsea, den kommer vi prata om, 3-0 till Leeds United, West Ham Brighton 0-2 och Newcastle United Manchester City 3-3. Och i den matchen som jag avslutade den genomgången med, tycker jag att vi påbörjar helgens aktiviteter. Newcastle City, ja, det mesta hände ju den, Frida.
Ja, det får man lugnt säga. Vilken match det var. Jag var ju på väg hem från London Stadium när han hade börjat, så jag missade ju tyvärr något av målen där i början, men det gjorde ju ingenting, för det var ju drag från början till slut i den matchen på något sätt. För det första, hatten av för Newcastle som försöker kliva ut här och tänka att vi ska ändå försöka få med oss någonting här mot Man City, trots att de har alla sina stjärnor. Sen aktionen av Bernardo Silva innan den här lyftningen till Gündogan, när han liksom vrider bort för att ta motståndare, alltså, jag vet inte vad man ska säga, det är bara wow, ett stort wow på den. Sen Maximan, som vi vet, han har väldigt mycket fotboll i sig. Han har ibland inte sådär jättemycket slutprodukt konstruktivt som han gör med den. Men här var han ju definitivt ett väldigt stort hot för City, och vågade utmana. Och fint förarbete där ju till Almirons mål. Och sen Callum Wilsons första touch är ju också superb. Och Trippiers frispark som han liksom skruvar in, helt otagbar. Det var så mycket här att ta med sig på något sätt, men man kan väl ändå konstatera att Newcastle är ju, hur starka de än är, så märker man ju här att Man City, de är ju också starka, minst sagt. De har också haft att ta av i den truppen, och det visste ju vi sedan tidigare. Nick Pope gör ju en fantastisk match också, måste man ju tillägga.
Även om man släpper in 3 mål, det är helt...
Ja, även om man släpper in 3 mål, vilket säger väldigt mycket.
Om tillställningen.
Jag tar nästan mest med mig i 3-3-målet. Kevin De Bruyne, vi vet ju vilka passningar han kan slå, men alltså det borde inte gå ändå. Och sen Silvas, ja, det var Bernardo Silva som satt avslutet där. Det var ju...
Sen är det väl, han får väl lite hjälp av Willock. Bollen tar ju på Willock och så får han en sån snedstyrning.
Nej, det är sanslöst.
Men det är fortfarande ett fint mål, men jag menar, det förklarar lite grann också varför den kommer så pass perfekt. Men absolut, helt klart. En annan grej som jag lade märka till också var ju fram tills Haalands mål, där John Stones lägger hörnan snabbt. Jag trodde inte ens att han hade, låtit dumt kanske, men jag trodde inte ens att han hade auktoritet att göra det, att bara lägga den snabbt sådär. Och sen så kommer De Bruynes fantastiska inlägg där, och så Haaland som drar in den i mål. Så att,
mycket, man trodde inte John Stones hade auktoritet att vistas runt en hörnflagga.
Jag vet inte varför jag la märke till det, eller varför jag reagerade på det, men jag tyckte bara det var en intressant aspekt i det hela. Sen har det ju diskuterats mycket den här Trippier-situationen, där han ju faktiskt blir utvisad.
Men får istället ett gult kort efter att VAR har intervenat. Vad säger du om den här situationen?
Ja, alltså, vi har ju sett andra sådana situationer där det har blivit rött, och vi har sett andra där det har blivit gult, så... Jag vet faktiskt inte riktigt var jag landat i ens själv. Det går absolut att ge ett rött. Och jag kanske tycker egentligen att det borde vara det. Det har jag sett många olika åsikter. Det är 50-50 nästan på sociala medier och sådär. Och jag kan inte riktigt bestämma mig själv heller. Jag vet inte vad du säger, Frida.
Jag tycker ju att det borde vara rött kort. Jag har förståelse om det är så att det i domarboken idag står att det inte är ett rött kort. Men jag har så himla mycket emot de här cyniska frisparkarna, där Trippier själv säger i sin intervju efter matchen att men jag visste ju att jag bara behövde stoppa honom. Jag hade ingen chans att nå bollen. Och jag kan tycka att jag är inte riktigt, jag tycker inte riktigt att det är okej att man ska få göra en sån. För oavsett om man hävdar att Trippiers tackling inte är sådär jättefarlig, och De Bruyne hade inte kunnat riskera att skada sig så mycket. Jag tycker det blir en konstig argumentation också på något sätt. Så jag tyckte nästan lite synd om domaren Gillett där, för att det är uppenbart att Ja, alltså det är uppenbart att det blir jobbigt för honom när det, han inser att det är tryck från varumrummet, att de inte tycker att det här är utvisning, och då kan jag förstå varför han väljer att dra tillbaka det röda kortet. Men i framtiden tror jag faktiskt att det här kommer att rendera i en utvisning, för jag vet inte, jag har bara någonting emot den typen av tacklingar överlag.
Alltså det är också så här, om VAR ska gå in och ta ett sånt beslut och ändra det, då ska det ju vara clear and obvious error. Och jag vet inte om jag skulle kalla det att det är en clear and obvious error att ge honom ett rött kort. Sen, absolut, om han hade fått gult direkt, då hade man nog inte reagerat så mycket på det och inte tänkt på det. Vi hade inte stått och pratat om det här då. Även känslan jag får. Men samtidigt, när det blir ett rött kort som ändras till ett gult, då ska det vara väldigt tydligt att det är en miss som har begått. Så det vet jag inte om det var där. Så jag håller med om att det är en ganska svåranalyserad situation på så vis. Just i och med att VAR klev in och ändrade kortet. Oklart vad det hade gett för effekt på det här helt galna tillställningen. 3-3 i alla fall mellan Newcastle och City. Första poängtappet alltså för Manchester City, som vi mer eller mindre redan gratulerat till Premier League-titeln tidigare. I alla fall jag har gjort det. Nu kanske det blir lite mer spännande. För det är ett annat lag som leder Premier League efter 3 omgångar, nämligen Arsenal. Mm. Som trummar på 0-3 seger, stabil sådan mot Bournemouth. Martin Ödegård med 2 snabba mål som visade vart det här var på väg. Och sen William Saliba med drömträff som fastställde slutresultatet. Ja, Frida, vad säger du?
Nu vill jag fråga Samuel hur mycket han har sjungit på Salibas nya låt, eller nynna på den.
Jag har haft svårt
tequila-låten.
Jag har haft svårt att sova om nätterna. Han har legat där och ekat hela tiden faktiskt. Så att,
Den är svår att få ur skallen alltså.
Ja, verkligen. Och det är väl sällan en spelare har blivit så älskad så fort av fansen som han har blivit. För Arsenal-fansen har ju suttit och tjatat om honom sen de köpte honom, och det är väl 3 år sedan nu, och det är liksom, många har ju ifrågasatt att det heter, och klubben, hur kan ni välja att låna ut honom och så här. Uppenbarligen så var ju det rätta, med facit i hand eller vad man ska kalla det. Men ja, sen är han väl inte köpt, eller han är väl inte tänkt att spela för att göra den här typen av mål såklart. Sen spelade ju på ytterligare som med den här nya sången och så här. Men Arsenal i stort, att de skulle, ja, hyfsat enkelt spelschema såklart, men att de skulle vara de enda med full pott efter 3 matcher och leda tabellen, det såg jag ju ändå inte riktigt komma. Snarare för att kanske konkurrenterna inte har levererat. Sen tycker jag ju att folk måste börja lugna ner sig lite på sociala medier som börjar ta upp att Arsenal är en titelkandidat och så här. Jag tror att man ska fokusera i lugn och ro på att ta en topp 4 placering och inte sväva iväg efter 3 omgångar, vilket Arteta och spelarna ändå varit inne på, att det är en match i taget och så vidare som gäller, vilket jag tror är bra.
Och det dröjer ju ett tag också innan vi får se dem mot riktigt bra motstånd. Nu vet jag ju för sig inte hur bra Man United är, för att de möter väl dem om ett par omgångar i alla fall.
4 september tror jag.
Mm. Ja, och sen är det väl matchen mot Tottenham på något sätt som blir ett riktigt eldprov, där vi väl kommer få se hur bra de faktiskt är på något sätt.
De har ju Tottenham, Liverpool och City på rad nästan tror jag i oktober. Där. Det är ju där det liksom upp till bevis på riktigt.
Vill ni höra något roligt som jag får flika in här då? Just den perioden när de möter Liverpool, då kan man ju faktiskt, ni kanske redan har sett det här förut, då kan man åka med oss i Premier League-podden till London och titta på just Arsenal-Liverpool live.
Det hade jag glömt.
Frida. Just. Ja, men det kan man i alla fall. Du ska vara med också där, Frida. Du är ju för sig redan i London. Men undertecknad och Patrik Syk ska i alla fall bege sig till London. Och ni kan hänga på den här resan där man då får se Premier League-fotboll på The Emirates live. Stormöte där alltså i början av oktober.
Ja. Jag tänkte bara, det jag nästan tar med mig mest från Arsenal inledning på den här säsongen, att Bukayo Saka har gjort 0 mål, 0 assist. Och när han inte levererade poäng förra säsongen, då funkade inte Arsenal. Det är ju den stora skillnaden hittills tycker jag, att nu har man så flera andra spelare som levererar, och han behöver inte leverera poäng hela tiden, ha den pressen på sig, utan de klarar den då. Sen tror jag också att det beror lite på att Ben White är högerback och han trivs bättre med Tomiyasu som följer med på ett annat sätt och är betydligt bättre i offensiven. Men det är nog ändå positivt för Arsenal att, som Jesus har fått den här drömstarten och så vidare, att Saka slipper den här extrema pressen som var under hela våren. Att gjorde inte han poäng, då blev det inget för oss.
Alltså om det är någon spelare jag skulle vilja sådär pinpointa efter den här inledningen på säsongen, så är det definitivt Zinchenko. Alltså han är ju så nyttig, eftersom att han är en spelare som, och jag tror att det är just därför att Teta gillar honom väldigt mycket, att visst, han är vänsterback på pappret, men han är ju inte det riktigt när han spelar matcherna. Då blir han ju på något sätt mer mittfältare. Han tar väldigt stor frihet på det sättet, även om han då inte släpper sina uppgifter som han har från vänsterbackspositionen. Alltså allt han lärde sig i City har gjort honom till en spelare som inte bara är superb rent positionsmässigt, utan han är väldigt direkt, han vågar kliva fram och så är dessutom väldigt bra defensivt. Och det är man ju inte förvånad över, även om det inte pratades överdrivet mycket om honom tidigare, alltså under åren i City. Jag tycker att han kompletterar detta Arsenal på ett väldigt, väldigt bra sätt, och att det är en spelartyp som de har väldigt stor nytta av, helt enkelt.
Det man kan säga sammanfattningsvis är ju att, alltså, man hade ju förhoppningar på det här Arsenal sett hur de hanterade sommarfönstret, men jag tycker att de hittills i alla fall, även om vi som sagt inte ska ta ut saker i förskott, de har ju överträffat, Zinchenko har överträffat förväntningarna, Gabriel Jesus har ju verkligen överträffat förväntningarna som ändå var höga innan. Man trodde inte han skulle vara så här bra kanske som han har varit, och så här viktig. I alla fall jag gjorde inte det. Ska jag bara avsluta mitt reklamsegment som avbröts av riktig content här också, med att säga att om ni är intresserade av den här resan och hänga på, så in på Sportbladet och leta upp det, så finns det info där om hur ni går tillväga. Det är den 7 till den 10 oktober som gäller för resan till London. Med det sagt så ska vi ta oss ifrån London. Vi håller oss kvar i toppen av Premier League-tabellen, för där har vi ett Leeds United på tredje plats. Ett Leeds United som onekligen imponerar här under inledningen, tar seger med hela 3-0 mot Chelsea. Frida, det är din Jesse Marsh-båt där. Hur mår den?
Ja, men det är kanske min relation till Jesse Marsh. Jag känner också att folk har fått en lite om bakfoten. Jag vill minnas att jag var en av dem som faktiskt var positiv till att man sparkade Bielsa och plockade
in honom.
Det har
du rätt i, och det var en viss annan person som sitter här som var väldigt negativ till att sparka Bielsa.
Så att det är inte det att jag... Däremot så har jag blivit starkt påverkad av det här jag fick höra i sommar. Så att det var flera spelare som var missnöjda med hans ledarstil. Och då tänkte jag att lite grann som det väl har blivit till viss del i Hasenhüttl-fallet, men vi kommer in på det mer senare, att de faktiskt ändå kan vinna matcher, så trodde jag att det eventuellt skulle kunna ställa till problem för Marsh. Men ju mer jag har tänkt på det här, desto mer jag har insett att, och jag vet att jag nämnde det lite snabbt också i Sillypodden här under gårdagen, att Marsh har ju varit smart i det här, att han har plockat in spelare som han känner väldigt väl. Och som säkert gör då att han på något sätt får med sig omklädningsrummet automatiskt, i alla fall majoriteten av spelarna. Just eftersom att han, har sina grabbar liksom som är stöpta i samma form. Och Brendan Aaronson är ju en sån spelare som definitivt har tagit Premier League med storm nu, eftersom att han går så himla bra in i Marsh system. Och det är ju ganska uppenbart att Marsh visste om detta, att han skulle passa väldigt bra in i hans system, och Rodriguez som får spela på sin liksom position nu. Det gör ju också att det är mycket som stämmer i Leeds, och då blir ju Leeds, det var de med under Bielsa också, särskilt under den första säsongen där, alltså ett väldigt högintensivt, dynamiskt lag som är väldigt svårslaget. Och när Chelsea då kommer och är lite halvlojt och Mendy dräller med bollen och sådär, ja men då blir det så här också på något sätt. Så att, ja, det är ett överraskande resultat, 3-0 till Leeds. Men samtidigt så, ja, de gick ju verkligen för det. Det syntes.
Det ligger något i det där du sa också med Rodrigo på rätt position. Alltså, nu har han ju... Man hade ju stora förhoppningar på honom när han köptes loss från La Liga och kom till Premier League, att det skulle kunna bli riktigt bra. Man höjde på ögonbrynet när spelare som Rodrigo med det CV:et valde Leeds som nykomling. Han har ju inte nått den nivån man hade hoppats. Nu börjar man se den Rodrigo som man kände igen, som satte sina lägen och öste in mål och så inblandade i spelet på det sättet han är, och har ju verkligen hittat varandra. Han och Harrison och Aaronson, de har hittat varandra på ett alldeles utmärkt sätt där framme, så att det är ju onekligen väldigt positiva tendenser i Leeds. Ska också nämnas, ska ha lovat att göra det varje vecka och kommer säga det igen, Mark Rocka med en otroligt stabil insats på mitten innan han blev utbytt efter en timme.
Och sen finns det ju inget ställe som gungar så som Ellen Road när det går bra för Leeds. Alltså jag slogs, det har man ju hört många gånger, men alltså jublet, det måste ju ändå vara säsongens högsta hittills när de gjorde de här målen. Alltså jag tyckte det var helt sanslöst, och då satt ju jag och kollade på tv liksom, tänk på plats.
Ja, herregud. Ja, Ellen Road är inte en lätt arena att åka till och få med sig poäng. Där fick Chelsea erfara, vad kan vi säga om Chelsea då? Det känns lite uddlöst, lite svajigt.
Ja, Thomas Tuchel skyllde ju på att han fick åka buss till matchen. Det var ju inte den bästa uppladdningen, tyckte han. Tycker jag var dålig ursäkt.
Men jag tycker nästan att han, ja, men när han säger såna grejer, jag tycker ibland också att han, man kan liksom läsa in olika kryptiska meddelanden, ja, i hans presskonferenser. Och jag tycker att det är rätt tydligt här att han vill ha in en striker, helt enkelt. Och han vill säkert ha in Aubameyang då, en spelare som han har jobbat med tidigare. Eller han skulle i alla fall inte tacka nej till Aubameyang kanske.
Jag tycker ju också att de skulle behöva en central mittfältare. Jag tycker inte att när Kanté är borta här nu, så tycker jag det ser tunt ut faktiskt.
Ja, Gallagher fick ju chansen här från start, men tog väl inte riktigt den, kan man väl säga.
Nej, det tycker jag inte.
Så att, nej, absolut. Och sen har du ju kontraktsläget på Jorginho, du har kontraktsläget på Kanté och så vidare också, som påverkar. Men jag håller med om att det var ganska tydligt i den här matchen att en central striker kanske saknades. Kai Havertz kom inte upp riktigt i nivå. Det blev lite tunt överlag framåt. Och ja, nej, det här är ju en match som Chelsea nog bara helt vill glömma och gå vidare från. Får vi se om man kanske har en Pierre-Emerick Aubameyang i startelvan nästa match.
Det händer ju ibland, men oftast händer det typ i april, det brukar ske att de åker på en sån här riktig smäll. Mm. Det hände ju mot West Brom hemma då när Sam Allardyce tränade dem. Det hände mot Brentford typ på samma dag i år. Nu händer det på hösten, det är kanske det som är skillnaden då, men ja, de åker på såna här smällar ibland i alla fall. Och ja, jag tycker nog inte heller att Tuchels bortförklaring där, den är väl inte speciellt hållbar. De var helt enkelt det sämre laget, så enkelt var det ju.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ett lag som inlett säsongen på identiskt vis rent statistikmässigt med 2 vinster, en oavgjord, 7 gjorda och 3 insläppta. Alltså identiskt som Leeds då. Det är ju Tottenham Hotspur. 1-0-seger mot Wolverhampton. Vad finns det att säga om den, Frida?
Ja, vad finns det att säga om den? Att Ronaldo den äldre satt på läktaren. Kanske man ska,
ja, det var ju lite oväntat. Och fick en tröja och allt möjligt.
Ja, nej, men verkligen. Man undrade vilket lag han egentligen var där och höll på. För att det är ju väldigt portugisiskt talande i Wolverhampton. Samtidigt som då Tottenham också har sina brassar, eller Richarlison inte minst, som jag tror till och med att Richarlison har sagt vid ett tillfälle att Ronaldo är hans absolut största idol och att han blir nervös när han träffar honom. Så att det var kanske därför han missade det läget på slutet där när han hade kunnat göra 2-0 till Tottenham. Mm. Han kanske tänkte på att Ronaldo satt där på läktaren och blev lite nervig. Men ja, alltså det man kan säga här är ju att det var mycket av snacket inför handlade ju om Nunes som har signat för Wolverhampton till mångas stora förvåning, från Sporting Lissabon för en rekordstor summa. Och man kunde definitivt se hans kvaliteter under första halvleken, en halvlek som Wolves faktiskt dominerade. Och det var mycket på grund av att de hade övertaget på mittfältet framförallt. Och det är ju ett svårt, eller det är ett tufft motstånd helt enkelt. Alltså om man bara tittar på, alltså, spelarna individuellt sett. Alltså Ruben Neves är inte så gammal som man tror. Jag fick nästan en chock när jag såg att han bara är 25 år gammal. Jag tänker, det känns som att han har varit med hur länge som helst. Och det är kanske också att han ser lite gammal ut, eller att han ser ganska, ja, att han ser lite äldre ut, så att säga. No offense, Neves. Men just det här med att man har honom precis framför backlinjen, och sen då Nunes nu dessutom också att tillgå, det gör ju att alltså Wolf har väldigt bra stabilitet. Och de spelar ju, det är ju en fyrbackslinje rent offensivt när de har possession, för då kliver ju Neto upp, och sen så blir det en fembackslinje när de försvarar sig, då Neto faller ner. Problemet för Wolves är ju att de inte har någon spets överhuvudtaget, och det hade de ju inte förra säsongen heller. Wolves var ju det laget som, ja men rent, om man tittade på insläppta mål så låg de i toppen av ligan, om man tittade på gjorda mål så låg de i botten. Och det problemet har ju fortsatt nu. Jimenez kom in där i andra halvleken men lyckades inte heller få till det. Så att det är ju den biten som Wolves måste fortsätta jobba på. I Tottenhams fall så, nej, de kommer inte upp i nivån under första halvleken. Men de har i alla fall en striker längst fram som kan göra mål. Och det är ju det som händer när Kane nickar in det där målet. Fin nickskar från Perisic. Kulusevski, bra igen där i andra halvleken. Alltså verkligen en av de spelarna som har visat nu under säsongsinledningen vad han går för. Hågminsson däremot, undrar jag lite grann vad som pågår med honom. Han är väldigt ofta feltajmad, verkar lite disträ, tar fel beslut. Ja, han behöver ruskas om lite grann, men det viktigaste för Tottenham var ju att ta 3 poäng. Och det gör man mot ett lag som man dessutom förlorade mot hemma förra säsongen.
Tror ni Conte skulle våga att peta sån och ta in Richarlison en match bara för, som du sa, ruska om honom ordentligt?
Ja, vågar gör han ju definitivt.
Ja, vågar göra han, frågan om han gör det. Jag har svårt att se att man ska peta sån om inte han ska vilas eller något. Vi vet alla vilken kvalitet han besitter, och det känns ju snarare som att det är ett sparkapital för Tottenham att han inte kommit igång och ändå tagit segrarna du behöver här. Intressant är det ju lite dilemma med Perisic. Otroligt fin nickskarv, alltså. Han är otroligt bra på huvudet, Perisic. Men samtidigt har han ju fantastisk fot och leverans på fasta också, på hörner och så vidare, som vi också har sett tidigare under säsongen.
Han har ju verkligen... Spelar ingen roll vilken fot det är heller.
Han är makalös, tycker jag. Och det är verkligen visat vilken fin sommarrekrytering det är av Tottenham har fått in honom där, tycker jag. Även om man gjorde det med nick den här gången, vilket var lite mer oväntat, som sagt. Nej, men som sagt, jag håller med också. Wolves saknar ju lite spets. Det pratar om Sasa Kalajdzic, att man ska ta in 2 meter lång österrikisk target. Känns ju som att det är ganska tydligt vad de är ute efter då. Vi får se om det blir något med den övergången. Tottenham alltså med en 1-0-seger har inlett den här säsongen stabilt. Där går det dock inte att säga om West Ham, för West Ham hittar vi faktiskt på 0 poäng längst ner i tabellen, och det efter 0-2-förlust hemma mot Brighton. Är det läge på att oroa sig lite över West Ham?
Ja, det kan det ju vara. Frida, du var ju på den här platsen. På den här arenan.
Mytomspunna plats.
Ja, det är. Du var ju och såg matchen, skulle jag säga. Det blev platsen. Så du har ju lite bättre koll. Jag kollade på Chelsea då.
Ja, precis. Alltså det man kan säga är ju att, alltså, man får ha i åtanke också att Potter väldigt ofta vinner mot Moyes. Potter är ju alltid väldigt, han är väldigt förberedd, och West Ham under Moyes är också ett lag som är väldigt förutsägbart. Man vet hur de kommer att spela, hur de ställer upp offensivt, hur de ställer upp defensivt. Och det Brighton gjorde var ju i stort sett att, när man applicerar mycket av det som har fungerat väldigt bra inledningsvis på säsongen, och gjorde samma sak här. De var ganska, alltså West Ham, de kom inte riktigt nära Brighton där under första halvleken. Kan tycka också att de har fortsatta problem försvarsmässigt. Alltså Kurt Zuma, som ju faktiskt var, trots den här kattincidenten, så har han ju faktiskt varit väldigt bra för West Ham sen han gick till klubben. Men jag tycker nu att dels att han ser inte helt fit ut, helt enkelt. Och lite off. Vilket då gör att, ja, men det leder fram till den här straffsituationen som är ju nyförvärvet Kerrer, är det som man säger.
Tilo Kerrer, ja. Som,
precis, som återigen, jag är ju lite försiktig där eftersom att jag bara hör det engelska uttalet. Jag vet ju aldrig riktigt vad det riktiga uttalet är. Ja, så det är ju han som orsakar straffen där också, som gör att Brighton liksom kan smälla in det målet, och sen så kan de jobba på i lugn och ro för att de märker att det de gör fungerar väldigt bra. Och just det där med att sätta pressen på, amen, på mittfältet eller på Declan Rice och Soucek istället, gjorde ju att de hela tiden vände hemåt, eller att de tvingades spela bollen hemåt, vilket gjorde att West Ham valde att dra den långt, och sen så såg Brighton till att vinna bollen i det läget. Så att det ser inte alls bra ut för West Ham just nu. Sen tror jag inte att det, man ska inte hetsa upp sig för mycket heller, för jag tyckte ändå att det fanns vissa aspekter i West Hams spel där under andra halvleken, så som, alltså man märker ändå att, jag tror att kommer de bara igång så kommer de börja plocka sina poäng, men tre raka förluster ser ju verkligen inte bra ut för deras del.
Han har byggt upp lite förtroendekapital också, Moyes, så att han, med tanke på vad han har gjort med den här klubben hittills, så det ska ju till mycket fler förluster för att han ska sitta löst på något sätt, kan man ju tänka sig i alla fall, med tanke på att de ändå har någonting vettigt på gång.
Ja, att de ska vara inblandade i bottenstriden tror jag ju inte att de kommer vara. Sen är det som Frida nämnde, det är ju lite oroande ändå, just det här med att alla andra lag vet hur West Ham spelar. Det har varit samma nu under Moyes liksom. Mm. Det är samma system, det är nästan samma spelare. Och Nyeska Macka hade väl hoppats att liksom komma igång. De gjorde väl ett mål där i Europa-kvalet liksom. Mm. Men de skulle ju verkligen behöva få igång honom. Nu har de gjort noll mål, och det är ju såklart oroande då.
Hur mycket man än tycker om Antonio, så kanske det är läge att Nyeska Macka en startchans här nu också. Mm. Och få in honom mer i spel, med tanke på hur mycket man har investerat i den reslige italienare. Vi ska komma in på lite klubbar som det finns mer anledning att vara genuint oroliga för om en stund. Men först så vill jag bara hylla Crystal Palace för vilken insats de gör mot Aston Villa, vilken underhållning de bjuder på, vilken form Wilfred Zaha är i just nu.
Mm. På tal om arenor där det är väldigt bra atmosfär. Mm. Selhurst Park är inte dum den heller.
Nej.
Men som sagt, insatsen som Crystal Palace gör här mot detta Aston Villa, mittfältkampen, eller tränarkampen numera då, mellan Patrick Vieira och Steven Gerrard, som jag tycker att Vieira vinner den på knockout, måste man väl ändå säga.
Verkligen, och det är väl tyvärr lite där man landar i om man ser till Villa, att nu har de börjat med två förluster och en vinst, och det var mot ett rätt uselt Everton. Alltså, jag är inte förvånad om Steven Gerrard är borta innan VM börjar, innan VM-uppehållet. Jag ser ingen riktig struktur i deras spel. Nu var Coutinho på bänken.
Han har ju skadekänningar också.
Ja, absolut. Men jag tycker att, och du nämnde det i Sillypodden igår, han vägrar ju spela med yttra. Den gode Steven Gerrard.
Ja, gillar inte det.
Nej, det är inget han gillar. Och sen nu Diego Carlos, nya mittback för Sevilla. Man har investerat mycket pengar, har gått sönder. Det snackas om att det ska in någon nödlösning där. Det känns ju inte heller riktigt bra. Nej, Aston Villa är jag lite orolig för. John McGinn som har tagit över lagkaptensbilden var ju inte alls med i den här matchen. Han liksom var ju helt borta, och det känns ju inte heller bra när lagkaptenen som borde vara pådrivan knappt syns eller är engagerad i matchen.
Men jag kan tycka att McGinn också, att han har varit ganska överskattad under rätt lång tid. Han är en sån spelare som alltid han har en tendens att kliva fram mot de större lagen. Och det är oftast de matcherna som folk ser. Vilket gör att då bygger han liksom upp ett epitet kring sig själv som att vara väldigt, väldigt bra. Jag tycker att han är en habil spelare. Men det är ganska självklart att det kanske är där det brister för Villa. Sen är ju den här matchen, alltså det är ju många avgörande ögonblick eller stora ögonblick här som går emot Villa. Och det är ju också det som spelar in självklart i att de förlorar den här matchen. Alltså just i fallet med Gerrard och hans taktiska öga där, eller hans liksom taktiska filosofi, hans spelfilosofi, det är väl att just det här att inte spela i yttra, med yttra, fine. Men det går emot ganska mycket av den moderna fotbollen och hur nästan alla lag spelar idag. Alltså det finns ju en anledning till att just nummer 10-rollen kanske har försvunnit mer och mer, alltså de senaste säsongerna. Det är ju just för att lag inser att man får ut mer av att spela med yttra då, som kan komma in ur andra typer av positioner. Just det här med att spela fram bollarna ur en nummer 10 position. Alltså dels är mittbackar nästan alldeles för bra för det idag. Dels då har du VAR nu som gör att du kan inte riktigt springa Alltså det är så lätt att springa offside idag på ett sätt som det inte var innan vi hade VAR. Och dels har de målvakter som är betydligt bättre med fötterna, vilket gör att de ofta kommer ut när man till exempel sticker fram en boll i djupled och så och rensar undan bollen. Så det finns ju många faktorer som gör att just det här med att inte spela med yttrar är en dålig idé. Men jag tycker också, precis som du är inne på där Samuel, att just det här att han inte riktigt har, att han famlar fortfarande och att han inte riktigt har liksom satt något någon ordentlig identitet på det här laget, det gör ju att man blir lite bekymrad för hans skull. Och tycker det är ganska många tränare nu som hänger lite löst i Premier League. Man vet inte riktigt vem som hänger mest löst, alltså om det ändå är Frank Lampard, vi kommer väl komma in på honom också, ja, men det är ju definitivt ett problem.
Brenna Rodgers kanske ska läggas in där.
Ja, men det är väl på hans villkor i så fall, ja. Att det är ju han som kommer lämna, känner man då. Det är inte klubben som kommer göra sig av med honom.
Ja. Vem ska vi börja med av de pressade tränarna? Ska vi ta Frank Lampard eller ska vi ta Brendan Rodgers först?
Ja, vi kan ju ta Rodgers när du var inne på honom då. Ju.
Ja. Men då går vi till Leicester då, som förlorade med 1-2 hemma mot Southampton. Och det var väl inte vad doktorn hade ordinerat för detta Leicester, som fick klara sig utan Wesley Fofana, som var utanför truppen på grund av att han inte var i, enligt då Brendan Rodgers, i mentalt rätt tillstånd för att spela den här matchen. Det vill säga han försöker tvinga sig bort till Chelsea.
Det var ju inte Juri Tillemans heller tydligen, för han inledde ju på bänken men fick ju i alla fall komma in, så han kanske hade lite bättre mentalt tillstånd.
Han var i mentalt tillstånd för att hoppa in.
Ja. Men det är klart att det är oroande för Leicester. En poäng på 3 första matcherna, och det är väl... Jag har varit inne på länge att jag tycker att, och jag var rätt säker på att Rodgers skulle gå redan efter förra säsongen, för jag tycker helt enkelt att han har kört fast med det här Leicester. De har ett bra lag, han är en bra tränare, men det har liksom kommit till vägs ände någonstans, känner jag här nu. Och nu är det inte bara för att de förlorar hemma mot Southampton, det kan hända ändå, men det är så mycket som liksom att man väljer att skeppa Kasper Schmeichel, ersätter med Danny Ward liksom, som han borde inte vara första målvakt i PL. Han...
Sen var det så att man kan inte säga nej till Kasper när han har gjort absolut allt för klubben och vill hänga på solkusten i Frankrike. Låt honom
absolut
göra det.
Absolut.
Men då ska du ersätta med någon, och det är bara liksom få igenom den här Fofana-försäljningen så att du har lite kapital att investera.
De kan ju inte investera om de inte säljer spelare, men sälj Fofana då, för de pengarna kan du ju hitta 2 nya mittbackar för, och dessutom flera andra positioner som det skulle behövas. Och likadant sälj Tillemans om man inte vill vara kvar. Det är väl liksom, varför ha spelare som ändå inte vill vara kvar i klubben? Det ser vi här nu. De har också börjat dåligt, så då är det väl bara till att skeppa dem här nu och göra någonting på slutet istället.
Frida, håller du med?
Ja, nej men det gör jag ju. Jag tyckte väl att, alltså, de första signalerna där Rodgers skickade, där man kände att det är någonting som inte stämmer, det var ju då tidigt i våras när han började prata om att man måste byta ut halva omklädningsrummet eller vad det var. Och med tanke på att de då absolut inte har gjort det under sommaren, så känner man ju ännu mer att det kan inte vara någon sån där jättebra stämning där just nu. Och de såg ju faktiskt, ärligt talat, ganska nervösa ut. Och då möter de Southampton på hemmaplan. Det är ju illa i sig på något sätt. Alltså Southampton då, som har haft sina interna problem, men som ändå liksom ser ut att klara sig ganska bra här, och det verkar inte vara så illa som rapporterna har gjort gällande. Sen är det förstås strö salt i såren av att det är just Che Adams, the lad from Leicester, som hoppar in, väldigt bra inhopp från hans sida, och sätter press på dem på det sättet som han gör och någonstans avgör här. Men nej, det är ingen bra situation som Leicester har försatt sig i här, det får man lugnt säga.
Hasselhüttl firade ju rätt kraftigt framför Rodgers vid slutsignalen där. Han kände väl att det kanske var viktigt för hans framtida jobb kanske.
Han får passa på också.
Ja, verkligen. Det är så ofta han har chans att fira kanske.
Ganska imponerande om han har lyckats fixa en serie. Alltså, det är inte ett gammalt lag som de skickar ut Southampton med 20-åringar och 18-åringar och värvat in. Får se om de får får ihop det
de
där.
De gör ju alltid så här. Ja, de gör ju alltid så här. De värvar ju alltid så ungt och de kör verkligen på sin linje. Och varje säsong så sitter man där. Fan, ska man sätta dem på nedflyttningsplats?
Jag tror till och med
jag har gjort det, kan jag erkänna. Så att, får väl se.
Jag gjorde ju aldrig det, utan jag satte ju Leeds där för att jag var så grovt påverkad av rapporterna om splittringar i omklädningsrummet. Tror ni att jag ångrar det nu? Eller? Sen vet man inte. Säsongen är så himla lång. Vi vet med Southampton också att de kommer in i Stim där de vinner en massa matcher och sen kan de lika gärna förlora 7 raka. Samma sak egentligen med Brighton också. Har också en tendens att komma in i sådana perioder. Så
det är en lång säsong. Förlora med 9-0 en gång per säsong.
Det kommer förr eller senare.
Sen den kommer ju också någon gång.
Säsongen är lång. Frågan är om det är ord som Everton-fansen tar emot med glädje eller med besvikelse med tanke på det stadiet som den klubben är i just nu. 1-1, första poäng av säsongen här hemma mot storsatsande Nottingham Forest. Som, hur många nyförvärv fick de in i den här startelvan, ska vi se? Det var, de kan få in ganska många fler än vad de fick in här. Det är fortfarande många som ska in i spel. Vart väl inhopp här för rekordnyförvärvet Morgan Gibbs-White och även då för fritransförvärvningen Kouyaté. Inget inhopp för Manuel Dennis eller Remo Freuler. De fick sitta och titta på snällt från bänken. Men 1-1 mellan Everton och Nottingham, målen föll sent där. Först Johnson för Nottingham som satte 0-1 och sen då Demarai Gray som löste en poäng för Everton. Ja, vad säger vi om det här? Everton finns fortfarande anledning att vara orolig för dem i alla fall.
Ja, det får man lugnt säga. Jordan Pickford visar Ederson-tendenser i alla fall. David Grays mål, det är väl någonting positivt att ta med sig.
Onekliga,
det är ju väldigt fin. Väldigt fin utspark får man säga.
Verkligen.
Nej, men de saknar ju, det är så uppenbart att de saknar en spets. Helt klart, de också. Och jag är inte helt övertygad om Lampard heller. Jag är inte helt övertygad om att han kan hantera en sån här situation, att han kan vara så pass pragmatisk och cynisk som man måste vara i ett sånt här läge. Det skulle inte förvåna mig om han blir den första tränaren att lämna om det fortsätter så här. Men det känns ju helt klart som att de måste få in någon spelare helt enkelt. Och ja, alltså Neil Mopé, det vore ju inte helt dumt ändå från Brighton. Jag är ingen favorit för mig, absolut inte. Men han är bättre än de alternativen de har just nu. Sen är ju, får man ju säga att alltså, Gordon är ju, han är ju verkligen deras juvel på något sätt. Alltså man säger att han har en nivå i sig som få av de andra har. Men nu ryktas han så mycket till Chelsea också för ganska höga summor. Så man tänker att ja, eftersom att han inte vill förlänga kontraktet, kanske lika bra bara sälja honom och försöka köpa in någon ny. Samtidigt som det är ju tufft också där. Ska man släppa den enda spelaren kanske som kan göra någonting just nu, alltså offensivt. Så att, ja, det är en svår balansgång det där.
Alltså för 60 miljoner pund så ja, säger jag.
Ja, då hade jag med ja, sålt faktiskt.
Det är ju det som är grejen liksom. Att det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och som sagt, han verkar väl inte vilja skriva på något nytt kontrakt. Så att, ja, det är en knivig situation.
Onekligen en svår situation för Everton som sagt, och 1-1 då mot Nottingham Forest. Vi får se vad som händer med dem också. De har ju en 128 nyförvärv till som ska in i det där laget och de ska få ihop det. Tycker det känns också, man ser, jag satt faktiskt och kollade den här matchen också, att det var alltså otroligt så här, osynkat i Nottingham överlag i väldigt mycket de får för sig. De har inte börjat hitta varandra än riktigt, och det, vi får väl se om någon...
Ändå hygglig start på säsongen trots allt ju, även om de inte har hittat varandra. De har ändå tagit en seg, ett kryss och en förlust, va?
Så det får. Men tänk ändå... om det misslyckas alltså. Tänk om det här misslyckas, det är ju, ja.
Ja, det är många spelare som inte vill vara i Championship nästa säsong, kan jag garantera.
Ja, det ska gudarna veta. Vi har en match kvar att avhandla, och det är faktiskt nästan den roligaste som var där under lördagen. För det är ju Fulhams 3-2 seger mot Brentford. Målfest och dramatik på Craven Cottage när Alexander Mitrovic fick det sista ordet i den 90:e minuten. Det var ju trevligt, måste man ju säga. Alltså tillställningen i sig.
Ja, och baksmälla för Brentford efter 4-0 mot United.
Ja, onekligen så.
Hämtade ju kapp 2-0 till 2-2, men sen Mitrovic, man har ju varit lite sådär, ska han hålla i Premier League eller inte? Det var ju inte så bra förra säsongen de var uppe. Sen gjorde han ju 100 mål eller vad det var, kändes som, förra säsongen. Och nu har han ju startat jäkligt bra, och om han ska fortsätta leverera i Premier League då, ja, men då känns det som faktiskt Fulham kan klara sig kvar. Jag har tippat dem på nedflyttningsplats, men de har ju också fått en överraskande bra start får man ändå säga. Och sen Mitrovic, han hade gjort nytta i många andra PL-lag. Det är många som behöver en anfallare och han hade ju kunnat göra nytta. Alltså, det hade varit kul att se han i en bättre miljö. Jag tänker liksom Chelsea, de behöver en anfallare. Skulle han vara bra där? Skulle han floppa där?
Ja. Oh.
Det är också en sån spelare, ja, det är sån, också en sån spelare som man tror är mycket äldre än vad han är.
Ja. Hur gammal är han?
Han är inte så gammal, är han 27?
Jaha, han ser ut att vara minst 32.
Ja, visst gör han det. Jag tror alltid det på något sätt. Men jag håller med om att alltså Fulham är mycket starkare än jag trodde att de skulle vara. Mm. Och har framförallt anpassat sig betydligt bättre än jag trodde att de skulle göra. De hade ju ett bollinnehav i Championship som låg på, jag tror det var runt 60-61% sådär. Och nu har de ett bollinnehav på 39%. Och det kan ju vara en sån grej som påverkar den typen av lag ganska mycket. Alltså som är vana vid att föra matcher. Så helt plötsligt inser de att de kan inte göra det utan de måste helt enkelt anpassa sig och spela på ett annat sätt. Och antalet korrekta passningar, jag tror det har gått från typ så här 82-84% ner till 68%. Mm. Och sen så de mer raka passningarna framåt har liksom gått från 31% till typ så här 47-48%. Alltså det är en ganska stor ökning. Mm. Alltså antalet långbollar har givetvis också ökat. Men det gör ju också att man på något sätt tänker att ja, nej, men det här Fulham kanske ändå är så pass bra att de kan klara sig kvar. Och då river man ju sitt hår också, för man satt ju och tänkte där, vilka av nykomlingarna ska man sätta på nedflyttningsplats? Och så satt jag givetvis Fulham och Bournemouth för att de kommer klara sig. Och just nu ser det ju lite grann ut som att det är tvärtom. Så att ja, vi får väl se här hur mycket man får skämmas framåt vårkanten. Men som sagt, det är skönt att det är många månader kvar till säsongen i slut i alla fall.
Pragmatisk Marco Silva, som sagt, det är mycket, mycket man kan få uppleva i den här serien, onekligen så. Det var omgången. Hinner vi en fråga innan vi blir utkastade i studion? Det kanske vi faktiskt gör. Vi ska se vad det har dykt upp i frågelådan. Ja, vi nämnde ju inte den när vi pratade Tottenham. Det var ju faktiskt ett nytt målrekord av Harry Kane också, som Riffin här noterar. Hinner han i kapp Alan Shearer?
Ja, vi får väl, Alan Shearer börjar bli lite nervös nu i alla fall, att han börjar känna att det här rekordet kan nog slås. Nu gick väl Harry Kane om Aguero i alla fall. Mm, och det var ju en prestige i sig. Jag skulle inte ta det för omöjligt, men det gäller ju att han håller sig skadefri då, och vi vet ju att han ju faktiskt har haft en del problem i det förflutna så att säga, eller tidigare säsonger. Men jag menar, alltså med tanke på vilken ålder som många strikers faktiskt kan spela på idag, så känns det ju inte helt omöjligt.
Och ja, nej, verkligen, om man fortsätter på det här sättet så kommer han ju fortsätta slå rekorder, och det är ingen tvekan om den saken. Gustav Brosell kommer den här eviga frågan, den här som är ungefär lika vanlig som vad är meningen med livet? Frågan, vart ska Zaha gå? Den har vi fällt några gånger.
Han ska inte gå någonstans.
Nej, han ska vara kvar.
Mot sin vilja har han blivit den mest klubblojala i hela Premier League.
Och han är helt fantastisk just nu. Alltså
precis.
Jag tror dock han har ett år kvar på kontraktet bara.
Ja, men förlängde då.
Ja, bara alltså, förlängde.
Ja, men nu har de något kul på gång med Vera som tränare. Esse och Zaha samspel funkar ju utmärkt. Sen kanske du måste skifta Jordan Ayew. Jag ser väl inte riktigt storheten i honom med ett sånt liksom spel som Crystal Palace har. Liksom, Jeffrey Schlupp omgjort i mittfält där, ett genidrag. Så, från ingenstans.
Zaha är ju också så pass, han är väl, på tal om åldrar, han är väl typ 30. Det var eller någonting sånt.
Han fyllt 30?
Ja, kanske inte, men han känns ju snarare som att han är evigt.
Han är väl 92 liksom. År, ja.
Ja, det var en 30. Och så här, stanna. Bli liksom den där riktiga klubbikonen och skriva på ett nytt och avsluta karriären där istället. Ska inte gå någonstans.
Vi tar en fråga till här också. Kalle Lolk som fått lite hybris ändå. Tror ni United har det som krävs för att efter gårdagens resultat satsa mot titeln?
Nej.
Casemiro sa ju att hans mål var att vinna Premier League med Manchester United när han skulle flytta dit nu. Får se om han har om han inser vart han har gått. Men nu har, som sagt, nu är det ju positiva vinnare i United här i alla fall. Oscar Kjell har ju en ganska kul fråga vi slänger in här också. Är detta den roligaste starten på ett Premier League-år någonsin?
Oj.
Oj.
Jag minns ingen av de andra säsongerna. Så att
jag minns förra av förklarliga skäl. om alla vet vad mina sympatier finns.
Det kanske är därför jag har förträngt.
Det var ju väldigt underhållande. Det var den ju. Alltså utifrån perspektiv.
Men den här säsongstarten är ju... Alltså det är ju kul när de förväntade lagen sladdar i tabellen direkt.
Mm.
Utan att liksom hoppa på någon support här nu. Men det är ju kul att det liksom, Liverpool har haft det tungt. United har haft det tungt. Även så här... Wolverhampton, Leicester, Everton, Villa, West Ham, många så här lag som man ändå tänker över halvan och slåss om Europaplats har ju börjat också dåligt, kanske inte Everton då slåss där.
Ja, men titta på botten just nu om man tar nerifrån, alltså West Ham, Leicester, Wolves, Everton, Liverpool. Alltså ja. det är ju kul.
Och så har Leeds till exempel, klassiskt lag, börjat bra, och ja, det är ju Londonlagen liksom, Arsenal och Tottenham som har börjat bra med City då, men det var väl ändå väldigt väntat.
Ja. Nej, det är svårt att rangordna hur roliga säsongstarter är, men onekligen har det varit en intressant säsongstart, och som sagt, det är långt kvar av den här säsongen, och det är också långt kvar av den här säsongen av Premier League-podden av förklarliga skäl. Men det sagt så har det dock blivit dags att runda av för idag. Stort tack Frida, stort tack Samuel, och stort tack alla lyssnare. Som sagt, kom ihåg, om ni vill med till London och titta på Arsenal Liverpool i oktober, in och leta upp det, och det finns faktiskt några biljetter kvar fortfarande, så in och häng på, det kommer bli kanonkul. Med det sagt så tackar vi för oss, ha det gott. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Go.
Let's pretend!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.